30 i augusti 85. Och när vi nu ska fortsätta med människans ande så ska vi bekanta oss med uttrycket ett osäkert samvete. Ett osäkert samvete. I Hebreerbrevets, vad är det, 5:e kapitel, som det talas om människor som genom vanan har övat sina sinnen till att skilja mellan gott och ont. Ja, vi behöver inte slå upp det. Ni känner till. Vi måste förstå detta, att när vi ska lära oss att leva utifrån vårt samvetande med Gud, så går inte det på en gång. Ibland hör man den förkunnelsen att är du bara född på nytt i din ande, så ska du omedelbart ta emot impulser i din ande och börja leva efter det. Det går på en kafferast. Det gör det inte. Det går inte på en kafferast. Det är inget som hindrar att du direkt kan verkligen börja ta emot impulser ifrån här. Förstår man rätt? Men det finns en dimension i det här samvetandet som gör att det måste få lov att ta tid. Och det är detta att om du ska samveta något med en person måste du känna honom. Redan ifrån första stund kan du börja ta emot signaler på kanal 3. Det kan du göra. Men bara en som varit gift några år vet att den där kanalen, den brukar bli bredare och bredare ju längre man har varit gift, åtminstone om det har varit ett gott äktenskap. När man på djupet lär känna varandra, när man har gått igenom krisen, när man har gått igenom dödsskuggans dal och hållit varandra i handen, då händer ju något med kanal 3. Hela tiden så lär man sig att ta emot mycket mer detaljerad information ifrån varandra. Till sist så räcker det med en liten nickning så vet man vad man har varandra. Därför man har lärt känna varandra. Och i detta med att vandra i and, att ledas av sitt samvetande med Gud, ligger detta att jag måste lära känna Gud som person. Och det är delvis en erfarenhetsfråga. Både livserfarenhet men också den andliga erfarenhet som hela tiden strömmar emot mig när jag läser hans ord. Och anden utlägger ordet för mig. Därför finns det någonting i Bibeln som heter mognad. Mognad. I församlingen ska det finnas apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. De ska föra fram Guds folk till mognad. Och ett viktigt kännetecken som det står i Efesierbrevet 4 på denna mognad, det är att man inte kastas hit och dit av vart vindkast i läran. Det är ett tecken. Det är att man är så stabilt förenad med Gud att man åker inte kana hur som helst när det börjar blåsa. Utan man har den här trons stabilitet som vi har talat om förut. Vad som är min väg påverkas inte så mycket av teologiska trender. Därför jag är mogen. Det andra tecknet på mognad är att Kristi kropp byggs upp. Gemenskap. Vi fogas samman. Vi behöver inte slå upp den texten i Efesierbrevet 4, ni känner sig. Och ser vi nu till människan. Vad är det vi ska etablera så att säga i människans liv, i människans inre för att befrämja denna mognad? Jo, svaret är ett säkert samvete. Det som hindrar så mycket i den här vägen är det osäkra samvetet. Och det är nu som vi ska gå igenom avgudaofferköttets teologi. Det som vi brukar hoppa över därför vi tycker att det där är inte vårt bekymmer. Nej, det kan hända. Vi kan köpa våra biffstekar i snabbköpet utan att fundera över vem det var som slaktade kon. Men nu ska vi läsa om det ändå, därför det handlar inte om kött utan om samvete. Så vi slår upp i första Korinthierbrevet 10. Och så ska vi börja i 14 versen. Och läsa den. Paulus skriver, alltså mina älskade, undfly av gudadyrkan. Det intressanta med vännerna i Korint, det var att de hade begripit det här med rättfärdighet. De hade fattat att rättfärdigheten har inte med mina gärningar att göra, utan det är en gåva från Gud. Och när Gud har förklarat mig rättfärdig så finns det ingen fördömelse. Det hade landat i Korint. Men de hade blivit så vansinnigt rättfärdiga så de kunde till och med gå på avgudagudstjänster. Och det gjorde de med den motivering som kommer lite längre ner, 23 versen, allt är lovligt. För det måste det ju vara, om det inte finns någon fördömelse, då är allt lovligt. De hade blivit så rättfärdiga i Korint så de behövde ingen helgelse. Det kan man bli. Allt är lovligt. Nu säger Paulus, det där är naturligtvis inte riktigt bra. Det vill säga, det är inte alls bra. Allt är lovligt, ja visst, säger han, men allt är inte nyttigt. Om ni går på avgudagudstjänster och sitter och äter avgudaofferkött i hedna templen, så kommer inte ni i längden att må väl av det. Inte därför att Gud blir arg, utan därför att ni ju faktiskt frivilligt söker umgänge med avgudarna, med demonerna. Och släpper ni in demonerna får ni skylla er själva, säger Paul. Så i avgudatempeln har vi inget att skaffa. Allt är visserligen lovligt, men allt är inte nytt. Undfly avgudadyrkan vad ni gör, god vän. Något utrymme för någon sorts blandreligion, typ kyrkornas världsråd, finns inte i sammanhanget. Nu är jag lite hård här. Men det finns ju många krafter på gång där. Jag säger inte att alla gör det, men det finns ju många som vill blanda ihop både hinduism och lite av varje. Det är kristendom, marxism. Ja. Men när vi har kommit så långt i vår betraktelse så ska vi börja läsa ord för ord här. 24 versen. Ingen söker sitt eget bästa utan en var den andres. Allt som säljes i köttboden må ni äta, ni behöver inte för samvetets skull göra någon undersökning därom. Ty jorden är Herrens och allt vad därpå är. Om någon av dem som inte är troende bjuder er till sig och ni vill gå till honom, så må ni äta av allt som sätts fram åt er. Ni behöver inte för samvetet skulle göra någon undersökning därom. Men om någon då säger till er, detta är offerkött, så ska ni avhålla er från att äta för den mans skull som gav saken till känna och för samvetets skull. Jag menar inte ditt eget samvete utan den andres, ty varför skulle jag låta min frihet dömas av en annans samvete? Om jag äter därav med tacksägelse, varför skulle jag då bli smädad för det som jag tackar Gud för? Alltså vare sig ni äter eller dricker eller vad helst annat ni gör, så gör allt till Guds ära. Bli inte för någon till stötesten, varken för judar eller för greker eller för Guds församling. Var så som jag, som i alla stycken fogar mig efter alla och inte söker min egen nytta utan det mångas för att det ska bli frälsta. Nu var det alltså på det här sättet på den tiden att man hade inte slakteriförbund och sånt här, utan I den mån man köpte kött i köttboden, som det står talat om här, så var det i inte ringa utsträckning det som blev över i de hedniska gudstjänsterna. Tydligtvis fanns det också annan slakteriverksamhet. Så att det fanns uppenbarligen i församlingarna människor som undrade om man inte skulle söka någon sorts varudeklaration av det kött man köpte i köttboden, var det kom ifrån. Och då säger Paulus till dem, det behöver ni inte göra. För vitsen med det hela är att ni inte deltar i tillbedjan. Köttet är i och för sig inget fel på. Men det är gudstjänsterna ni ska hålla er borta ifrån. Ni kan äta allt kött. Det må ha varit i hur många avgudatempel som helst. Jorden är Herrens och allt vad därpå är. Ät. Det är inga problem. Låt inte era samveten fläckas för det. Men sen säger han, tänk er nu att ni kommer hem till någon och så serveras det en härlig filé mignon med bakad potatis och broccoli och tomatskivor och ja, bearnaisesås och så här. Och så plötsligt säger någon, den här oxfilén kommer ifrån templet runt hörnet här borta. Jaha, pang, vad händer då? Jo, säger Paulus, då bör du sluta äta. Nej men käre Paulus, nu säger du mot dig själv. Nu får du förklara här. Vi skulle ju äta. Det gjorde ju ingenting. Jo, säger Paulus, nu måste du tänka på den personens samvete som sa att det här är offerkött. Därför att för honom betyder ätandet tillbedjan. Han har inte kommit så långt i sin frigörelse från det gamla livet och det gamla tänkesättet. Utan när han sitter och äter detta kött så har han gemenskap med demonerna. Det har inte du, där du sitter och äter. Därför att ditt samvete är vid det här laget avskuret från all kontakt med demonerna, men det är inte hans. När han nu äter köttet som avguda offerkött så har han i sitt samvete samtidigt gemenskap med demonen. Du har det inte därför att du har ett säkert samvete. Du har ett samvete som är reserverat för Herren. Men det har inte han. Häng ni med? Och av omtanke om hans samvete ska du lägga ner kniv och gaffel. Därför att annars utsätter du honom för ett grupptryck som gör att han fortsätter att äta. Och om han ska hålla på det där viset så blir hans samvete aldrig reserverat för Gud. Jag kommer honom till möte skulle jag vilja säga. Jag vill inte säga att jag solidariserar mig med honom, men jag lägger ner kniv och gaffel för att kanske istället börja undervisa honom. För mitt mål är ändå att jag vill komma honom till mötes för att föra honom till den frihet som Herren har fått föra mig till. Men det blir lättare för mig att föra en person med ett osäkert samvete till det säkra samvetets frihet om jag anpassar mig till hans livsnivå istället för att kräva att han ska anpassa sig till min. Att komma en människa till mötes. Låt oss läsa mer om det här. I 8:e kapitlet så ska vi se hur livsnära det här är i våra församlingar och hur viktig denna princip är i all själavård. Vi har ju först läst de tre första verserna. Och där ser vi också att Paulus tar upp kunskapsaspekten när det gäller just avgudaoffer. Nu läser vi vidare.
Vad alltså angår ätandet av kött från avgudaoffer så säger jag detta. Vi vet visserligen att ingen avgud finns till i världen och att det inte finns mer än en enda gud. Ty om också några så kallade gudar skulle finnas vare sig i himlen eller på jorden, och det finns ju många gudar och många herrar, så finns dock för oss allenast en enda gud. Fadern, av vilken allt är till, vilken allt är och till vilken vi själva är, och en enda herre, Jesus Kristus, genom vilken allt är och genom vilken vi själva är. Dock inte alla har denna kunskap, utan somliga som är vana att ännu alltjämt tänka på avguden äter köttet såsom avguda offers kött. Och eftersom deras samvete är svagt blir det härigenom befläckat. Men maten ska inte avgöra vår ställning till Gud. Avhåller vi oss från att äta så blir vi inte därigenom sämre. Äter vi så blir vi inte därigenom bättre. Se likväl till att denna er frihet inte till äventyr blir en stötesten för de svaga. Ty om någon får se dig som har undfått kunskap ligga till bords i ett avgudahus, ska då inte hans samvete, om han är svag, därav bliva uppbyggt på det sätt att han äter köttet från avgudaoffer. Genom din kunskap går ju då den svage förlorad, han din broder som Kristus har lidit döden för. Om ni på sådant sätt syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus själv. Därför, om maten kan bli min broder till fall, så vill jag sannerligen hellre för alltid avstå från att äta kött på det att jag inte må bli min broder till fall.
Här säger alltså Paulus att om nu jag, som är säker på att jag kan äta allt sorts kött, om jag gör det i närvaron av den som har ett svagt samvete, så blir han liksom lockad att leva efter mitt samvete istället för att leva efter sitt eget. Han börjar lära sig att leva så att säga av principer som han tar in utifrån, istället för att leva av det som hans samvete bjuder. Hans samvete är svagt. Det innebär att han har ännu svårt att urskilja Guds vilja, till skillnad från alla andra impulser som också letar sig in i hans samvete. Men för att hans samvete ska bli starkt måste han redan på detta stadium vänja sig vid att handla efter sitt samvete och inte handla efter vad han ser andra människor gör. Det Paulus talar om här, det är en församling som är fri ifrån grupptryck. För i själva verket finns nu risken att personen med ett svagt samvete börjar samveta med de personer som i hans ögon ter sig säkra, istället för att samveta med Gud. Och så försöker han gå en genväg till en snabb funktion via människor. Ofta sådana då som står fram i församlingen som ledargestalter, mönstergestalter. Och så börjar man samveta med mönstergestalter istället för att samveta med Gud. Det här är något som har funnits i alla väckelserörelser. Herren kallar plötsligt en person att träda fram med ett budskap, med en välsignelse, och omedelbart så ser man 1000 kopior runt omkring. Derek Prince, jag citerade väl honom häromdagen i en intervju när det gällde det här med andutdrivning, tillfrågad om han hade haft problem med sina kritiker, så säger han: very British, jag har haft mycket mer problem med mina eftersägare än jag någonsin har haft med mina kritiker. Det dyker upp så mycket eftersägare Till sist känner man igen tonfall och gester och allt sammans. Ibland känner man till och med igen tungotalet. Bönerna och alltihopa, ja då. Man har börjat samveta med människor. Istället för att samveta med Gud. Det handlar om grupptryck i kristna sammanhang. Och då talar Paulus om att om vi gör så här, då sårar vi deras svaga samvete. Han säger att detta är allvarliga ting. Ni syndar då mot Kristus själv. I ditt arbete som andlig ledare, andlig förälder, själavårdare och så vidare, är du hela tiden ute efter att lämna ifrån dig originalprodukter. Inte att skapa kopior av dig själv. Eller av någon människa som du har spanat in. Utan var och en ska få ett stärkt samvete till att i sig bara samveta med Gud. Därför det är det som för människan in i det livsöde han både är utrustad och ämnad för. Det är bara då som han kan bejaka sig själv på ett sådant sätt att han också glömmer sig själv. Därför att allting fungerar utan att man ständigt behöver gå och titta sig själv i spegeln. Vi går vidare till Romarbrevet 14. Vi får ta del av det kapitlet, låt vara att vi inte läser alla verserna. Vi börjar från början. Om någon är svag i tron, så upptag honom dock vänligt utan att döma över andras betänklighet. Den ene har tro till att äta vad som helst, under det att den som är svag allenast äter vad som växer på jorden. Den som äter må inte förakta den som inte äter, ej heller må den som inte äter döma den som äter, ty Gud har upptagit honom. Och vem är du som dömer en annans tjänare? Om han står eller faller, det kommer allenast hans egen herre vid. Men han ska väl bli stående, ty Herren är mäktig att hålla honom stod. Den som har svag tro äter grönsaker. Som det stod i Karl XII:s översättning, den som är svag i tron, han äter kol. Det var det vi skämtade om när det var kolsoppa häromdagen. Varför det? Vad är det för ett konstigt uttryck för svag tro att äta grönsaker? Har vegetarianer svag tro? Nej, vi måste se det här utifrån den situation som då rådde. Alltså med detta avgudoffer köttet, att man aldrig visste var man fick köttfärsen ifrån, så att säga. Och då, om man var osäker i sitt samvete, så var det bättre att livnära sig på grönsaker än att vara osäker i sitt samvete och ändå äta kött därför att andra åt kött. Det här innebär alltså, översatt kanske till vår situation, att bara därför att Johansson driver ut andar, så är det inte alls säkert att Pettersson ska göra det. Även om Johansson förkunnar att i skola driva ut andar, Markus 16 någonting, så ska Pettersson ändå inte driva ut andar, för att det är klart i hans samvete, i hans förhållande med Gud, att nu är det dags för honom. Annars börjar han samveta med Johansson, och det ska han inte göra. Och det här, det är så klurigt. Det är det verkligen. För när man börjar se på sitt eget liv, hur det här fungerar, både med det jag tar in och det jag ger ut, så måste man säga, åh, vad ofta vi kommer till korta här. Men målet är ju hela tiden inte att få saker och ting att fungera som det brukar heta. Att få hjul att rulla. Utan vårt mål är ju hela tiden just att upprätta människan i detta samvetsförhållande med Gud. För när vi lyckas med det, då fungerar allt som det ska. Att fordonet rullar är ju inte alls säkert att det är detsamma som att det är på rätt väg. Låt oss läsa i slutet av samma kapitel, 20-23 versen. Bryt inte för mats skull ned Guds verk. Väl är allting rent, men om ätandet för någon är en stötesten så blir det för den människan till ondo. Du gör väl i att avhålla dig från att äta kött och dricka vin och från annat som för din broder blir en stötesten. Den tro du har må du ha för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv när det gäller något som han har prövat vara rätt. Men om någon hyser betänkligheter och likväl äter, då är han dömd, eftersom det inte sker av tro. Ty allt som inte sker av tro, det är synd. Målet. Både för vår egen förvandling och för den vi ska hjälpa människor fram till. Det är att leva i tro. Det vill säga att att samvetet reserverat för Gud och bara inhämtande hans impulser är utgångspunkten för våra liv. Då lever vi i tro. Vi är tillbaka i trofastheten igen. Och alltså är tron en samvetsgrej. Och en stark tro handlar om ett säkert samvete. Det som uppkommer genom vanan att vandra med Herren. Vi är ofta så osäkra i våra samveten. Våra samveten är så ofta vidöppna för allt möjligt och blir så ofta befläckade. Därför att vi så gärna går genvägen att samveta med människor för att få saker och ting att funka fortare. Och det finns så mycket grupptryck. Men grundprincipen är alltså den att den osäkra människan måste ändå vandra efter sitt osäkra samvete. Om det så finns aldrig så många i församlingen som går med andliga 7-mila-stövlar, så får du ändå gå där med dina tuppfjät om du inte har samvete för mer än tuppfjät. Så fort du lånar ett par 7-mila-stövlar av någon annan och börjar galoppera iväg, så kommer det att sluta med att ditt samvete upphör att fungera som det ska. Ditt samvete blir sårat, säger Paulus. Det slutar med att ditt samvetande med Gud går under istället för att växa till. Och Paulus är ju en märklig man. Han kommer alla till mötes. När jag träffar dem som står under lagen, då är jag som stod jag under lagen, fast jag inte står under lagen. Och man kan tycka att men käre Paulus, du är ju en kameleont. Jag hörde en gång en människa i själavårdssamtal säga om en närstående som hade en fantastisk anpassningsförmåga, så att säga, så att man aldrig kunde veta vem den här personen egentligen var. Kallade denna personen för en kameleont på ett spräckligt täcke. Kan inta alla färger och anpassa sig till alla bakgrunder, så att säga. Man kan tycka att, men Paulus, du... Man kan ju inte veta vem du är. Jo då, säger Paulus. Oroa dig du inte. Jag kommer människor till mötes, men jag bosätter mig inte i deras val. Jag lägger ner kniv och gaffel för att få chansen att hjälpa den här personen till att kunna äta lika frimodigt som jag själv. Det är helt klart var det hela slutar. Det här är inte en situation där den osäkraste och svagaste kanske också den som vill minst får styra och råda i församlingen i kärlekens namn. Så blir det ju annars ofta. Att de som vill att det ska hända något, på deras axlar läggs ofta en sån förväntan att de ska anpassa sig till de som inte vill någonting. I kärlekens namn. Så att ingenting någonsin kommer att hända. Och rätt vad det är, när trycket i tryckkokarna har stigit tillräckligt länge, så plötsligt går folk ifrån församlingen istället. Det är ju väldigt vanligt. Men det är inte det Paulus talar om. Även om sådana här texter ibland användes för att lägga sten på börda för sådana människor. Det är inte det det menas. Utan det menas att jag är försiktig i min framtoning, så att ingen människa ska börja samveta med mig istället för med Gud. Jag kommer honom till mötes för att kunna leda honom fram till den frihet jag själv lever i. Titta på denna underbara lilla 15:e versen här. Om nu genom din mat bekymmer vållas din broder, så vandrar du inte mer i kärleken. Bli icke genom din mat till fördärv för den som Kristus har lidit döden för. Låt alltså inte det goda som ni har fått bli utsatt för smädelse. Hur ofta blir det inte så att det goda som vi har fått blir någonting som leder till grupptryck och som leder till att människor inte växer i sina samveten utan såras i sina samveten? Hur mycket ser vi inte av detta idag? Vi får ta emot många människor som har varit inne i väckelsesammanhang och efteråt kommer ut på andra sidan med ett sårat samvete. Därför att det fanns så mycket grupptryck med omkring det goda Herren hade gett till somliga människor. Att vi måste ha visheten att komma varandra till mötes. Visheten att kunna lägga ner det goda Gud har gett oss, vare sig det är nådegåvor eller biffstekar. För att komma människor till mötes. Gör vi inte det, kan vi inte förlösa dem till den frihet som Gud har fått etablera i våra liv. För friheten består alltid i att utifrån ett stärkt, helat samvete som bara är inriktat på Gud få vandra efter det som Gud lägger ner i ett sådant samvete. Går vi genvägar här för att få saker och ting att hända, kommer vi alltid att misslyckas. Vi kommer alltid att få se detta, att saker och ting blommar upp. Det börjar hända, det rullar på fantastiska saker och så stannar det av. Kyrkohistorien är överfull på sådana exempel. Man går genvägar. Det skapar eftersägare. Väckelsen får en svans. Folk som på ett själiskt, intellektuellt sätt har bara malt in ett paket av kunskap. Men där själva relationskomponenten saknas. Det som är genuint från början kan ändå så lätt bli kunskapens träd. Om man inte hela tiden är uppmärksam på att det viktiga är inte kunskapen i och för sig, utan relationen. Relationen med Gud. Och hur det får påverka mönstret av relationer oss emellan. Om inte det är slutmålet, om inte detta är kärnan i det hela, så kommer det alltid att avstanna och spåra ut. Kunskapen uppblåser, men kärleken uppbygger. Nu har vi de här timmarna vi haft på förmiddagen ägnat oss mycket åt kanal 3. Och jag har gjort det också med den lilla avsikten att vi har alla erfarenheter, väldigt mycket erfarenheter av att ta emot den här sortens impulser från varandra. Och vår umgängelse med Gud är ju inte märkvärdigare än så här. Vi använde, när vi talade om det här med att höra Guds röst, använde vi ofta ordet förnimmelse. Man vet vartåt det lutar. Man får börja att våga ta vara på de signalerna. Liksom man får våga börja ta vara på de här signalerna i det mellanmänskliga umgänget. Hur många gånger har vi inte åkt på pumpen därför att vi inte vågade ta vara på de inre signalerna, eller hur? Men att det andliga livet är att våga börja identifiera och ta vara på den här sortens inre signaler från Gud. Och leva efter det. Och ju mer man börjar att praktisera det livet, så långt man kan och förstår, desto mer kommer Gud att stärka vårt samtal. Mer och mer kommer vår ande att bli reserverad för lyssnandet efter Guds vilja. Vi kan rikta vårt samvete till människor för att också det behövs i vårt relationsnät runt omkring. Men hela tiden har vi lärt oss konsten att rena våra samveten. Så att det som kommer in i denna världen och som fläckar våra samveten liksom inte får ha någon förblivande effekt. Hela tiden växer vi i samvetandets medvetenhet, så att säga. Du blir mer och mer uppmärksam på ditt samvete och ditt samvetes funktion. Och kan mer och mer börja att vandra de vägar som Herren bjuder dig att gå. Det är en ljuvlig process. Det är en läkedomsprocess utan like. Ingenting förvandlar oss så som detta. Och därför ska vi också ha klart för oss. Ingenting är angripet i denna världen så som detta. Och att vi också får ha den visheten att inte våra församlingar fungerar så. Att människor får sårade samvete. Svaga samveten, sjuka samveten, dåliga samveten. Utan att det som hela verksamheten alltsammans går ut på, det är att upprätta människan till ett starkt samvete reserverat för Gud. Sen gör Gud rest. Att vi får se detta i våra egna liv. Verkligen medvetet gå in på dessa vägarna i våra liv. Och du ska få uppleva, om du inte har gjort det förut, en fortskridande mognadsprocess. En som varar livet ut. Också när det blir vad gamla skjutade i skott. Det frodas och grönska. för att visa att Gud är rättfärdig, som det står i slutet av Psaltaren 92. Vi är ju vana vid att ju äldre man blir, desto mer insnöad och gaggig blir man, och bitter och besviken och stelbent och tråkig. Inte när man vandrar i ett samvetsförhållande med Gud. Då mognar man. Också när man blir gammal skjuter man skott. Och när man träffar riktigt gamla såna här människor som verkligen förstått denna livsstil och vandrar tillsammans med Herren, och man ser en välpolerad ädelsten, jag tycker man fröjdar sig aldrig så som då.